Dagens evangelietext är ifrån Matteus evangeliet kapitel 21 från den första versen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Triumftåget in i Jerusalem den här dagen var en konung och en segrares intåg, inte likt något annat i världshistorien. Konungar och segerherrar brukade komma ridande till häst eller åkande i vagn. Med sig hade man sitt segerbyte, skatter, slavar, bilder som visade folket på triumf och seger. Men Jesus rider in i Jerusalem på ett helt annat sätt. Och för att uppenbara vem han är. Han har inget med sig som kan imponera. Vare sig på Rom eller Israels religiösa elit. Hans skatt är en brokig skara människor från de lägre samhällsskikten, luffare och hemlösa, prostituerade, barn och enkla arbetare, tilltufsade människor som Jesus mött när han vandrat omkring och vars liv han hade förändrat. Deras hyllningssång var knappast lika finstämd som när vi också firar den här händelsen på vårt första advent och vi sjunger Hosianna, Davids son. Deras rop och sång var knappast så finstämt, utan jag tänker mig att det var ganska skränigt. Vi kanske först och främst förknippar ordet Hosianna med någon hyllning. Men det är också ett rop om räddning, frälsning. Rädda oss du, Davids son, rädda oss och gör det nu. Och folket i Jerusalem, de med stil och etikett, de med så kallad god smak, undrade vad det här var för väsen. Vem var den underlige mannen som gråtande kom ridande in i staden och som folk hade mage att titulera Davids son och dessutom hoppades att kunde rädda dem. Vad skulle det här pinsamma upptåget betyda? När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det vi är vittne till på palmsöndagen är en proklamation. Ett intåg av en konung och ett kungarike som fullständigt är upp och ner och bak och fram. En kung och ett rike som segrar genom svaghet. En Gud som erbjuder liv genom död. Och vad Jesus gör under påsken, det är att han öppnar vägen in i Guds tronsal. I våra olika kyrkliga traditioner har vi ofta fokuserat på vår favoritaspekt av gudomen. Och i frikyrkan så har vårt fokus, kanske med all rätt, varit Jesus. Men samtidigt har vi tappat något av förståelsen för vem Gud är. Gud som vår far, universums skapare och herre. Denna väldige Gud. I den judiska kontexten var Gud och Guds namn så heligt att man inte ens fick säga det. Ni vet, de gjorde olika omskrivningar. Adonai, El Shaddai och så vidare. För att man inte skulle använda Guds namnet. Det var för heligt. Man fick inte komma så nära att man sa hans namn. Och om Gud skulle visa sig, så skulle man dö i hans heliga närvaro. Guds storhet går inte att fatta. Hans helighet är som förtärande eld. Vi människor är inte kompatibla med honom. Det skulle bli kortslutning i hela systemet om vi kom i kontakt med hans kraft. Men tack vare Jesus finns nu möjlighet att leva i gemenskap med Gud. Genom att vi i honom och bara i honom kan komma inför Gud utan att förintas av hans helighet. Istället är det så att vi nu i honom välkomnas som Guds barn in i Guds tronsal. Som barn har hans tronsal nu blivit vårt vardagsrum. Vi är ju barn och arvingar, Jesu medarvingar, Guds rike är vår arvedel. Jesus hade redan upprört de judiska ledarna genom att också vända sig till hedningarna, och än mer kaotiskt blev det så småningom när evangeliet skulle ut till hela världen. Man hade så svårt att förstå att det här erbjudandet gällde alla. Att det gällde hedningarna också. Och därför så skriver Paulus i dagens episteltext att Jesus har gjort de två lägren, det vill säga judar och hedningar, till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Och han skriver i Efesierbrevet också att nu har ni, det vill säga hedningarna, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ett av mina största problem som uppvuxen i kyrkans värld har varit att se mig själv som en som varit långt borta. Jag har haft svårt att se mig själv som en hedning. Jag vet inte hur det är med dig. Brukar du tänka det ofta? Ja, men jag är ju en sån där hedning. Någon? Nej, det verkar som att vi har samma problem. I förhållande till bibeltexterna så har jag nog mer identifierat mig med judarna. Gamla testamentets historia och berättelser, det har liksom varit min historia och mina berättelser. Jesu lärjungar, det har ju nästan varit lite, det var ju polarna. Man har liksom tyckt att man har känt dem. Och det kanske inte är något större bekymmer i sig. Men genom min starka identifikation, inte bara med judarnas historia, så har det också smugit sig in en tanke om att jag genom min egen tillhörighet och fromhet självklart kan ta det för givet att Gud gillar mig. Det är kanske bara jag som har ett sånt problem, men jag delar det med er i alla fall, så får ni göra vad ni vill med det. Det känns ju som liksom man har varit med i kyrkan och kristna sammanhang hela livet. Ofta känns det som man har varit mer där än hemma. Man har ju liksom tillhört den inre cirkeln. Och dessutom inte levt rövare. Har varit relativt skötsam. Och vet vad jag ska säga och göra. Har lyckats åtminstone i vissa sammanhang att bli något sån här uppskattad. Ja, men då måste ju Gud gilla mig. Min förståelse av mig själv och min egen tillhörighet och fromhet, tillsammans med bilden vi kristna kan ha av kyrkan, att där är vi som är innanför och de andra är utanför. Det har gjort mig många gånger blind, precis som fariseerna på Jesu tid. Jag har många gånger haft svårt att se att jag behöver Jesus. Att han är min enda räddning. Jag har inte alltid kunnat se vem han verkligen är. För jag tycker ju att jag klarar mig så bra själv. Tack vare min kyrkliga tillhörighet och min fromhet. Mitt liv behöver väl inte förvandlas. Det är väl inte ruttet och eländigt. Jag är väl snarare en tillgång för Gud. Han är väl tacksam att jag överhuvudtaget finns. Hur mycket jag kan göra. Kan du känna igen dig i något av detta? Är det svårt att förstå att du är i samma eländiga situation som de som sitter berusade på bänken i stan? Eller de kvinnor som säljer sina kroppar för att få in stålarna de behöver? Vi har de kvinnorna i Lidköping också. Men frågan är, upplever vi att vi har samma behov av Jesus som vi ju kan förstå att de har? Eller är vi så religiösa att vi inte ser det? Jag önskar att jag kunde säga att jag en dag vaknade upp från min religiösa villfarelse. Och sen dess så har jag förstått att jag är totalt beroende av Guds nåd. Men så är det ju inte. Men Gud jobbar ständigt med mig. Knackar bort bit för bit av religiös fasad. Och han ger inte upp, trots att den fasaden ofta kan vara hård som granit. Han arbetar och arbetar med mig. Och han vill göra det i våra allas liv. Han vill hjälpa oss att se och förstå att vi som var långt borta, vi som inte hade några meriter att komma med, vi som inte tillhörde Guds folket, vi som, om vi ska tro Bibeln, var Guds fiender, nu tack vare Jesus välkomnas in i Guds tronsal. Vad är det vi välkomnas in i då? Vad är det vi välkomnas in i? Paulus skriver: han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit ner skiljemuren, fiendskapen. Han har i sin person skapat en enda människa av de två. Jesu försoning handlar om att skapa en ny gemenskap. En ny människa. En ny kropp. Av människor som tidigare inte kunde leva sida vid sida. Som inte hade eller ville ha med varandra att göra. Vi tror kanske att vi varit förskonade från etniska konflikter i Sverige, eftersom vi tror att vi är ett så homogent folk. Men fråga samerna, får ni höra en annan berättelse. Men jämfört med hur det är i vissa länder idag, så har vi det nog ändå, relativt stor förståelse för varandra. Men vi påminns dagligen om konflikter. Och just nu mycket om konflikten mellan judarna och folket i Gaza. Folk kan verkligen vara fiender. Människor kan hata varandra för att de tillhör olika länder. För hudfärg, kön, sexuell läggning, olika traditioner, annan religion. Fiendskap mellan människor är tyvärr inget nytt. Det har funnits där hela tiden och det finns där idag. Ibland mer subtilt, men ändå en destruktiv kraft i världen. Jesus rider in i Jerusalem som kung i riket annorlunda. Det finns inga gränser och barriärer för dem som följer i hans fotspår. Hela makthierarkin som vi känner den vänds upp och ner. Och sen, de som sörjer kan känna sig lyckliga. Saliga. De minsta blir störst. Hungriga ska mättas. Och förföljda och marginaliserade får ett hem och utlovas stor lön från himlen. De första lärjungarna var ju exempel på detta. Ta till exempel tullindrivaren Matteus. En kvissling, förrädare. Och Simon, som kallas zeloten eller ivraren. Forskarna är lite osäkra på om han verkligen var zelot. Men man är ganska överens om att han åtminstone var en ivrare för den mosaiska tron. Matteus och Simon, de skulle aldrig ha kunnat gått på en studiecirkel ihop. Det hade bara smält. Om Simon möjligtvis var zelot så hade han nog satt kniven i honom. En kvissling som Matteus var avskyvärd. Ingen ville ha med honom att göra. Man spottade efter honom på gatan. Men i lärjungaskaran fanns en plats för honom. När vi ska få barnen att förstå detta med Guds rike så använder vi ju ofta bilden av Guds familj. Alla är vi syskon och Gud är vår pappa, säger vi. Men har vi själva förstått det? Ser vi på varandra som syskon? Eller är vi bekanta som träffas ibland därför att vi är medlemmar i samma församling? Vårt syskonskap är inte bara en fin och from formulering. Det är på riktigt. Även om vi kan vara olika så har vi samma pappa. Samma far. Att ha en gemensam himmelsk far är mycket större än att ha en biologisk familj. Har ni tänkt på det? Universums skapare, upprätthållare och herre är din och min pappa. Vi är syskon. Vi är ett. Och då ska vi behandla varandra därefter. Trots olikheterna ska vi älska varandra. Vi kan sitta hemma och prata om våra barns egenheter och skratta lite åt deras olika personligheter. Där finns kontrollfriken, filosofen, drömmaren och han som alltid arbetar. På många sätt olika och samtidigt med det gemensamt att de är syskon och har föräldrar som älskar dem med alla deras egenheter. Den kristna gemenskapen är Guds storfamilj. Paulus skriver att Kristus är vår fred. Kristus ger den som tror frid med sig själv, med Gud och skapar fred oss emellan. Sann och äkta syskonkärlek. Nu är inte längre någon jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Vi är ett i Kristus. Det är församlingens signum. Utan den syskongemenskapen är det svårt att kalla en kyrka för en kristen gemenskap. Vi går in i stilla veckan och påminns om hur Jesus rider upp till och in i Jerusalem. Målet för hans tid som vandrande predikant är nära. Ett fredsrike av alla folk och stammar, av alla personlighetstyper och karaktärer står för dörren. Målet är Guds storfamilj där syndare försonas med Gud. Även religiösa syndare som jag, det vill säga värsta sorten, får vara med. För att skapa den gemenskapen går vägen till korset. Vägen går mot lidande och död. I Jerusalem är det turbulens. Vem är denna oborstade vandringspredikant? Vem är han som de missanpassade och utbörlingarna hoppas ska rädda dem och kallar Davids son? Vi som på nytt hör Stilla veckans texter vet att det kommer bli värre. Det kommer bli blodigare. Det kommer bli sorg och förtvivlan. Allt kommer att likna ett totalt fiasko och en katastrof. Men med perspektiv på händelsen skriver Paulus några decennier senare: talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för dem som tror är det en Guds kraft. Det är på korset Jesus ger mänskligheten den yttersta, tydligaste, vackraste bilden av vem Gud är. Kärlek utan gräns och slut. Det är där livet börjar och kraften finns att få. Det är på andra sidan korset som så småningom festen börjar. Och vi får följa i Jesu fotspår genom död till liv. Och vi får följa i hans spår och gå ut på gator och torg, på landsvägar och stigar, och bjuda in till den nya gemenskapen, familjekalaset i Guds rike där alla är välkomna. Jesu försoning skapar ett nytt folk som lever i frid med varandra och erbjuder en trasig, splittrad och sörjande värld den frid man själv fått. Guds frid som övergår allt förstånd. Amen.